Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till Indiepodden avsnitt 103. Den här veckan har vi Stefan Lillevis Johansson på besök. Det är Jakob som har pratat med honom. Och Jakob Fredriksson, vilket humör var han på, Stefan?
Han var på bra humör. Rätt pratklad när det gäller särskilt Scott Dixon och lite annat. Han uppdaterar oss om läget med Rasmus Lind och sen så spräcker han en myt om sin egen Formel 1-karriär. Det får ni lyssna på sedan.
Anna Andersson, du har väl ingen anledning att ha någon resfeber eller har du planerat in några resor här nu? Någon Formel 1-resa eller någonting här nu inför säsongsavslutningen?
Resor är ju dåligt med, alltså tyvärr. Det är ju det tristaste ämnet någonsin numera. Det är ju ett helskott att få någon akkreditering och ännu värre att försöka ta sig in. Och nej, fy bubblan. Man blir en sån här journalist framför digitala möten på något sätt. Inte alls kul.
Men det är nog få motorsportjournalister som är så produktiva som du är just nu, Anna. Skjuter du mycket inlägg som helst nu på i din blogg där? Är det mycket rulle, tycker du? Det händer mycket i Formel 1 nu.
Det händer mycket. Fem race kvar, vansinnigt spännande. Alltså, så mycket bättre kan det väl egentligen inte bli, men... Det är väl så, när man inte får resa så får man göra något annat för att bli av med den där energin som finns. Så då får man hamna den på bloggen då helt enkelt.
Det är bra det. Men vi har ju det hänt lite på IndyCar-fronten också. Vi har ju haft tester på Barber. Och där har vi lite resultat därifrån. Hülkenberg på tal om Formel 1 fick ju testa en IndyCar för första gången.
Det var lite kul, han fick ju faktiskt köra Felix bil. För McLaren. Och det tyckte jag var ju lite roligt. Han var supernöjd. Han kallade det, ja, nu får jag ju visa min tyska då. Han kallade det för ett länkmonster. Vilket betyder styrmonster. För han var ju inte i närheten av att vara van vid något annat än en servostyrning. Så han tyckte det var lite jobbigt alltså i början. Och menar på att det tog framåt eftermiddagen innan han hittade farten och sättet att köra. Men då kändes det bra och han var nöjd.
Han sa att han började gå till gymmet nu i alla fall om man skulle orka med detta i fortsättningen.
Det får man tänka. Han har ju inte kört på ett stund och sen så framförallt innan så har han kört Formel 1 och det är ju en jädra skillnad alltså.
Vilka hade vi med på det testet? Vi hade David Malukas och Kyle Kirkwood. Linus Lundqvist, antagonister från i år här Indy Lights. Och så hade vi även Devlin DeFrancesco från också Indy Lights. Och så Ryan Hunter-Reay som fick testa på Ed Carpenter-bilen den här gången.
Väldigt ovan bild när man såg fotografierna från Barber. Hunter-Reay i något annat än DOL-bil. Men det var Weekays bil han fick testa och Carpenter-stallar verkar nöjda med honom. Det är bara lustigt att Hunter-Reay nu hamnar en helt annan fas i sin karriär än han varit sedan 2010. Liksom innan han kom till Andretti så var han en sån här förare som hoppade från stall från år till år. Till och med körde för flera stall under samma säsong innan han då landade hos Andretti. Undrar om han kommer nöja sig med var i en sån situation när man plockar upp enstaka rides eller om man kanske känner att det får vara. Jag tror att eftersom hans karriär, ja, sen 2015 har han vunnit två lopp. Så eftersom hans karriär dalade så som den gjorde så tror jag att han kanske är lite desperat för att avsluta den med att köra så mycket som möjligt. Det är inte den första som gått in mot slutet av sin karriär med just den inställningen.
Jag tycker det gör lite ont i själen att om det är så att det är Ed Carpenter som är hans bästa chans till att få köra 2022, att det kommer stå mellan honom och Connor Daly då. Och på, antagligen få ta hand om street road courses då, om nu Ed Carpenter bestämmer sig för att köra ovaler även 2022. Och jag vet inte vem, jag skulle inte kunna välja mellan någon av de två. Jag skulle vilja se dem båda två på griden.
Ja, precis. Och sen Oliver Askew är också aktuell.
Just det.
Så jag skulle nog hellre ta dem yngre över Hunter Ray faktiskt. Det skulle vara lite jobbigt om Hunter Ray var så här, som andra legender var början av 90-talet, typ Johnny Rutherford och Gordon Youngkoc kvalade inte ens in till Indy 500 några gånger. Och jag skulle ju vilja hellre att Hunter Ray åtminstone kunde få köra Indy 500 för något bra stall, men inte som en eftertanke hos ett av stallen längre ner på griden.
Och på tal om yngre så var det faktiskt David Meluke som var snabbast på testet här nu då. Han körde för Dale Coyne Racing och han var ju glad i hågen, och varför skulle han inte varit det så? Men Anna, återkommer till Nico Hülkenberg där. Du hade, fanns det någon, lite kommentarer från tyskt håll kring detta, eller hur har reaktionerna varit där ute i omvärlden?
Jag märkte på McLaren och Tyler Kiel så sa han så här att pratar vi om ännu en test då, så ska vi se vad han kan göra på Noval för att få locka fram lusten för att köra på banor som Texas och Gateway. Nu vet vi vilken förartyp Nico är och vilken talang han har. Vi behöver inte ens en dag för att inse att den här killen är bra. Och sen sa han vidare att när det gäller framtiden så behöver vi ta ett beslut rätt snabbt. Men vi har lyxen och inte planerat in en tredje bil på full tid före 2023. Och med andra ord så har vi lite tid att hitta personal. Det finns många förare som vill köra för oss och nu ska vi lägga pusslet samt förbereda teamet för att köra tre bilar 2023.
Det låter som en öppning att det kan bli en hel del körning även 2022, kan jag tycka.
Ja, jag tolkar det faktiskt på samma sätt. Att man försöker hitta någon form av lösning till redan till nästa år. Så ska man ha in en sån exempelvis då som Hülkenberg på full tid till 2023, så bör han ju köra en del nästa år för att överhuvudtaget ha en möjlighet att prestera det som han skulle kunna prestera.
Mm, och särskilt med tanke på att den bilen, om det ska fortsätta på den inslagna linjen, är lite svårkörd sådär, men förhoppningsvis har de ju kommit över det till 2022.
Men steget från Formel 1 till IndyCar är ju stort, det har vi ju sett på andra förare. Det tar ju en stund innan de är helt bekväma i den bilen, och tittar man på Hülkenberg då, så är det en kille som har kört för många olika F1-team som har varit en stabil förare, men han har ju inte haft en pallplats överhuvudtaget. Så att han har ju talangen, visst han har vunnit Le Mans för 2015 om jag inte minns helt fel va. Så han har ju talangen, men han har ju aldrig haft materialet i Formel 1, och han är ju väldigt inkörd på Formel 1 och den typen av körning som han ägnar sig åt där. Så att han behöver säkert en viss tid för att hitta rätt så att han kan göra sig själv rättvisa.
Ja, det är inte, man går inte in på IndyCar kortsiktigt. Då får man ju inga resultat. Se Fernando Alonso.
Mm.
Och på tal om det lite grann, det känns nästan som att Formel 3, Formel 2 superformulaförare har haft en lägre tröskel in i IndyCar. Eller delar ni den analysen? Felix, Palou?
Ja, men jag kan tycka, för att återkomma till David Malukas då, så upplevde han ju det som att den här bilen hade ju, när han körde nu då i måndags, att den hade otrolig downforce, och han kunde verkligen pusha den här gränsen för vad bilen höll. Så han upplevde det faktiskt som att Indy Lights-bilen var svårare att hantera än en IndyCar. Och såklart, kommer du från Formel 1 och sätter en IndyCar, då tar du liksom kliv tillbaka, det är inte dynamiskt såklart och tekniskt.
Ja, men det är klart att det är, man tittar på hur modern F1 ser ut och vad den väger. Jag menar, när de pratar om, vid den senaste regeländringen, pratar om de bilarna, så pratar de om att det var som att ratta lastbilar. Alltså, de är ju stora, de är oerhört tekniska och de är rätt svårkörda, och många av de här förarna som har klivit över, de har ju kört minst 5 år i Formel 1. Marcus körde 5, Grosjean körde ju ännu fler, och Nico har ju också kört mycket. Så det tar ju en stund innan man hittar över, om man nu har kört den moderna eran av Formel 1-bilar, för det är ju en helt annan typ av körning, så man får väl ge dem lite tid. Det är ofta så. Jag vet inte hur ofta Lewis Hamilton har sagt att det är inte en sprint, det är ett maraton.
Sen har vi varit lite bortskämda också. Jag tänker på när Marcus tog klivet över till IndyCar, så var han ju väldigt entusiastisk från första början. Han tog till sig detta och tyckte att det var ju bästa sen skivat bröd att komma över till IndyCar och verkligen få vara med i ett mästerskap där man är med och verkligen fightas om segrar varenda helg. Det är samma sak med Romain Grosjean. Han är ju möjligtvis varit ännu mer positiv än vad Marcus var inför sin IndyCar rookie-säsong då. Och en sån som Nico Hülkenberg, som jag får en känsla av att han är lite svårare, lite mer kanske divigare, jag vet inte. Men det, jag tycker det hade varit friskat upp lite om det kommit in en grinig Formel 1-förare nu i IndyCar och ställt det hela på ända lite.
Ja, jag vet inte. Alltså Nico är väl... Han är ju tysk. Vi kan säga så här att när tyskar pratar engelska och ska göra sig förstådda på engelska, så blir de sällan förstådda för det de är. För deras humor funkar inte riktigt. Liksom. Det blir lite annat. Och så kan man ju uppleva de här kända tyska förarna som lite tvära, diviga framförallt, för de inte riktigt har full pejl på språket. Jag har ju haft förmånen att intervjua dem på tyska eftersom det är mitt andra språk, och inte alls fått samma känsla faktiskt. Jag satt och gjorde en lång intervju med Hülkenberg när han spelade för sig, när han rejsade för Renault, och då fick vi en rätt bra kontakt. Och så till slut så frågade jag honom, ja men hur... Jag tänkte, jag slänger ur mig i alla fall. Hur långt är kontraktet? Alltså, hur mycket har du kvar? Och så svarar han, det kan jag väl berätta, men då måste jag döda dig sen. Så att det finns ju någonting där. Och den hade han ju inte sagt om vi hade pratat engelska. Det kan jag säga, för då hade vi aldrig fått den liksom, kemin eller den känslan. Så att, jag ska inte säga att alla tyskar är missförstådda, för det är väl lite elakt kanske. Men jag tror att man tappar en del av deras personlighet på engelska. Det är som... Fetter låter ju inte heller så här superskojig på engelska. Han är ganska platt liksom. Men när man pratar med honom på tyska så kan han vara lite så där halvful och ganska rolig faktiskt.
Schumacher var hon mest så. Det var den här dokumentären spräckte ju hål på myten om den diviga Schumacher. Och det var, han var ju väldigt missförstådd på det sättet. Han hade ju starkt fokus. Men på tal om tyska förare, vore på tiden om det kom en sådan till IndyCar? Finns i princip ingen tysk som har gjort väsen av sig på andra sidan Atlanten. Så det är väl dags nu.
Mm. Är det så?
Arndt Meyer. Bästa resultat typ 12 1997 eller så. Christian Danner körde några lopp, men aldrig bra. Så det finns inte så många att välja bland.
Men de har ju inte behövt.
Nej.
Alltså, tyskarna har ju kört i Formel 1 och de har lyckats där. Och om man inte har lyckats där så har man kört i ETM på hemmaplan. Mm. Så att de har inte haft någon alltså, där i det läget så har ju faktiskt IndyCar för dem varit ett nedköp. Så att det har inte funnits någon anledning. Utan då har man ju valt, antingen så har man ju fortsatt i DTM eller så har man kört Formel E. Så att det hade varit lite skoj att se Hulken, tycker jag. Sen så har han ju ett namn som skulle gå hem på den sidan Atlanten, är jag rätt säker om.
Jag dröm för en social media manager i ett IndyCar-stall.
Jag kan redan se framför mig nu på Indy 500, om han skulle till och med skulle köra det redan 2022, är fans som utklädda till Hulken.
Exakt.
Grönmålade, med ölmage, står uppe på en trailer och...
Usch.
Var det usch?
Det blir som den här, vad heter de nu då? Avengers. Kan ha blivit något äldre och gråhårig och lite så här skäggig och glasögon liksom.
Vad har det hänt mer på silly season-fronten då? Jag vet inte om man kan kalla det för silly season längre. Nu är det ju mellansäsong. Nu är det ju saker och ting ska klicka på plats nu liksom. Christian Lundgård,
ja.
Klar för Rail Letterman Lenningen.
Det var ju därför jag kom in på det här med Formel 3, Formel 2, Superformula-förare som får lättare första försöket i IndyCar. Och Lundgård gjorde succé när han kvalade in till fyra på Indianapolis Grand Prix. Och med det så... Rahal satsar sina kort på honom. Bil nummer 30 ska Lundgård köra, alltså den som Takuma Sato har kört de senaste åren. Och det kan bli ett litet sleeper dream team, Rahal Letterman-lärningen. För de är också klart med Jack Harvey vid sidan om Graham Rahal.
Det känns som en habil grupp förare där som kommer ta tur med det här nästa år. Och den bilen verkar ju ganska lättkörd från första början.
Trevlig bil är det. Och det var nog många som ville ha den framför Lundgård. Så Kul med en dansk till.
Absolut. Och nu är det som så här att om det är så att han är ensam rookie i, han är ganska ung då, Christer Lundgren, han är 20 nu, han fyller 21 nästa år. Han blir nog yngst på griden nästa år om inte David Malukas får en styrning nästa år. Då är det han som blir yngst. Han är typ så här 2 månader yngre. Så att båda är två är 21 då nästa år.
De två tillsammans blir en Scott Dixon.
Ja, typ för han. Ja, han är 42 nästa år.
Ja, precis.
Ja, det är bra.
Ja, och sen Helio, 47 eller vad nu kommer vara. 53 eller sånt.
Spindelmannen har ingen ålder.
Det stämmer nog faktiskt.
Ja, han kan till och med vara pappa på riktigt till dem faktiskt. Och det har varit helt fullt rimligt. Mm. Rent ålders,
inte ja, det hade det faktiskt varit med Dixon också.
Ja, en ung pappa i och för sig. Men, han är dubbelt så gammal, kör han dubbelt så bra då?
Absolut.
I Scott Dixons fall så stämmer det också.
Vi har anledning att återkomma till allt eftersom det utkristalliseras här nu längre fram vem som kör var och så. Det ska bli spännande att följa det här nu i senare i höst och vinter.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Är det dags att lyssna på Stefan Lillevs Johansson? Och han hade lite varit en del lyssnarfrågor också som han besvarade, va, Jakob?
Jajamän, tack alla som skickade in lite frågor. Det handlar mycket om Rasmus Lind, det handlar en del om Scott Dixon och Felix. Och om Stefan själv såklart. Jag tror jag fick med allting. Så... mycket nöje. Stefan Johansson, jättekul att prata med dig än en gång. Hur har säsongen 2021 varit för dig?
Ja, det har ju varit en mixad säsong kan man säga. Det har inte varit riktigt bra på något håll egentligen. Va? Men okej kan man säga. I Scotts fall till exempel så är det nästan alltid året efter han har vunnit ett mästerskap. Verkar det som att liksom, lite sådär halv... okej, följande säsong. Inte för att det inte är liksom effort som går in i det, utan mer att det liksom strategin faller inte på rätt plats liksom, och lite otur. Så jag menar, jo, han dominerade ju Indianapolis kan man säga hela månaden. Och sen klantade de till det på första depåstoppen när de körde soppatorskar. Och sen fick han vaporlock då. Så det var ju liksom, då var ju det över. Liksom. Och sen de följande 4 racen liksom, där han kanske var i position att vinna varenda race och gick strategin åt skogen också. Va? Det. Med IndyCar är det ju lite grann så tyvärr. Liksom, man kan både vinna och förlora på bra strategi så att säga. Va? Vilket ju är frustrerande när man är på fel sida om det givetvis. Men samtidigt är det ju bra liksom, om man liksom, rullar tärningen och det faller i famnen på en. Liksom, som det har hänt med många förra också. Liksom, som ligger typ 15:e. 17, 18 och sådär. Så helt plötsligt lever de liksom och vinner racet utan att ha passerat i en bil kan man säga. Så att det blir ju så ibland.
Mm, om vi går igenom dina förare då. Alltså, varför inte börja med Scott? Så han är inte nöjd med 2021 alltså?
Nej, självklart inte va. Han är ju, jag menar, i hans fall är han ju inte nöjd om han kommer 2 i mästerskapet va. Ännu mindre 4 liksom. Det, liksom, det har ju inte varit en bra säsong. Det har det ju inte. Men det har ju varit mer omständighet än något annat egentligen va. Även om man hade lite svårt i början kanske att få klur på däcken. Alltså de har ju ändrat däcken igen till i år. Och det är inte så här kvalitet, men alltså prestandan på däcken blir lite sämre varje år kan man säga. Och det gör ju att man får adaptera både körstil och även inställningar på bilen väldigt mycket. Och får liksom få det att funka. Va? För dels kör man slut på däcken alldeles för fort och sen har de för dåligt grepp. Så att det är liksom så otroligt liten marginal nu med liksom där man har grepp i däcken när man svänger in. Va? Kör man över den gränsen då är det liksom... det är som att sparka ben av den ungefär. Liksom. Då finns det ingenting. Liksom. Så det är en väldigt fin balans där. Och Jag tror det är därför mycket att de unga killarna som kommer att ta upp från Europa framförallt, och även Lundgård och de här, har gjort så bra direkt för att de är så vana vid just den typen av däck. De har kört den typen av bilar, liksom en F3, F2 och allting, hela tiden kan man säga. Va? Där man måste vara väldigt, väldigt snäll mot bilen. Man kan inte köra aggressivt, va? För då, bara liksom, då finns det inget grepp alls när man kommer över gränsen. Va?
Det låter som att det har varit liksom styrka väldigt länge i och för sig.
Jo, precis. Va? Det tog lite grann längre tid för dem att få klur på det år, tror jag, vad de har gjort innan.
Så små marginaler skillnaden mot en mästerskapsseger och en fjärde plats som man heter Scott Dixon?
Ja, inte bara just på det, för det var ju, i hans fall var det ju mer liksom att han förlorade stora poäng genom att strategin gick åt skogen. Mm. Jag menar, Indy var dubbelpoäng också. Va? Hade han vunnit det, va? Så hade han ju säkert vunnit mästerskapet också fortfarande. Va? Han kom ur där med noll poäng i princip. Va? Så att från att ha liksom varit på pool och liksom bara cruisat hela tiden, kan man säga. Va? Liksom, hans bil var ju så sjukt snabb i år. Va? Och det är ju ingenting man bestämmer själv ofta heller på Indy, utan liksom ibland rullar man av bilen från lastbilen, va, och den är så otroligt snabb. Alltså, bara liksom, den är bara, och likadant kan det vara vissa år när man liksom, det spelar ingen roll vad man gör med bilen, så går det inte fortare. Som Alonso till exempel, det året när inte han kvalade in.
Just det.
Jag menar, han är ju självklart kapabel förare, men bilen, det fanns ingen speed i bilen helt enkelt.
Mm. Men Scott Dixon har ju hållit sig ung längre än någon annan i IndyCar någonsin, kan man ju nog säga. Men ändå är den vanligaste frågan när det kommer runt honom just nu, det är hur länge kommer Scott Dixon att fortsätta köra IndyCar? Vad tror du?
Ja, han har absolut inga planer på att sluta än. Jag kan lova, vi käkade middag här dagen. Han var här i Los Angeles och vi snackade rätt mycket om det. Va? Han är lika hungrig som han alltid har varit. Han har precis kom tillbaka och varit ute och sprungit 14 kilometer liksom, dagliga rutinen liksom, innan han sätter sig och käkar middag. Så liksom det, han backar inte, utan han är totalt motiverad som vanligt. Så.
Ja, det är ju fascinerande karaktär att
ja, verkligen.
21 året i IndyCar och fortfarande, ja, han vann ett lopp i år, men som du sa, det hade kunnat gärna bli ett antal fler.
Det är ju så liksom, should have, could have, would have, det är ju likadant för alla förarna sedan IndyCar liksom, det är ju så otroligt jämnt, va? Så att det minsta lilla miss, inte bara från föraren men även från teamet, strategin, depåstoppen, allting måste ju klaffa perfekt, va? För när kommer du in hela fältet under gul flagga, så kan du ju förlora 10 placeringar om du missar en sekund på depåstoppet. Så att det är ju sjukt mycket som måste falla på plats hela tiden.
Så det är inte bara Scott som har haft en säsong som han har hoppats på mer, utan jag tänker också på Felix Rosenqvist som total skräpsäsong. Jag pratade ju med honom för några veckor sedan. Han är ju realistisk och rätt ärlig i sina svar, men det är ju ingen kul säsong. Har du varit med någon liknande när farten varit okej? Men inga resultat som är nämnvärda.
Ja, visst det blir. Alltså, det är ju så. Va? Framförallt när man är ett sånt mästerskap som IndyCar, där det är så otroligt jämnt som det är hela tiden. Va? Så är det ju ytterst små marginaler hela tiden som gör jättestor skillnad. Va? Jag menar, han hade ju, det var ju en katastrofal säsong kan man säga på alla avseenden. Men och vi gjorde Felix lite misstag här och där. Va? Och han hade ju jävligt tufft i början. Men att klura ut bilen, för det var ju så otroligt annorlunda att köra gentemot Ganassi-bilen, man liksom rent körmässigt och inställningsmässigt. Så jag tror han liksom fick spendera nästan första halvan på säsongen bara, framförallt på alltså road courses och gatloppen. När man inte är komfortabel i bilen liksom, och bara kan sätta sig och köra och koncentrera sig på liksom, nu svänger jag in här, nu ska jag vara på Apex där, ge gas här, sådär, liksom, utan man får liksom, vet man, kämpa hela tiden bara för att hålla bilen på banan i princip utan liksom utan att krascha helt enkelt, va. Och då är det ju liksom, du vet, det blir ingen rytm i körningen eller någonting, va. Men vana däremot var ju bilen jättesnabb från början, va. Jag menar, Texas hade han ju skulle han ju haft podium i bägge racen egentligen, va. Jag tror han hade vunnit andra racet om inte det hade strulat där med depåstoppen och här. Så att där var han ju sjukt snabb. Han satt liksom bara cruisade bakom Newgarden hela tiden och väntade på sista stintet ungefär. Va. Så att där jag tror faktiskt han hade kunnat vinna det. Men sen efter det så var liksom även, jag menar, han var ju snabbare än Pat och ganska konsekvent från andra halvan framåt kan man säga på kvalen. Och även i Detroit till exempel där han låg, jag menar, där hade, hans strategi var ju vinnarstrategin. Så det här hade ju säkert gått jättebra också. Va. Och sen det här med bromspedalen då, va, Och då missade han tre race efter det liksom, plus alltså in, Detroit två race plus två till, va? Så att det var ju, du vet, det var fyra tävlingar utan några poäng där också, va? Så att det var ju kombinationen av allt det här gör ju att det blir ju, det multipliceras ju så otroligt fort, va.
Hur jobbar man med självförtroendet när man hamnar i sådana här svacka då? Finns det mentala coacher, sportpsykologer i IndyCar-paddocken?
Nej, det tror jag inte. Det finns så mycket. Jag vet inte vad individuella förare gör liksom privat och sådär. Men det är ju tufft. Man får ju gräva djupt. Men jag tror det viktigaste är, som jag alltid försöker säga till alla förare som jag jobbar, liksom, ska alltid lita på magkänslan. Det är liksom, den säger sanningen i slutändan. Va? Liksom, man vet ju inom sig själv. När man har klantat till det själv eller känner man att man liksom inte har gjort något, då är det bara att gräva djupare och djupare och djupare, och då hittar man i regel vad det är som är problemet. Och det, jag menar, i Felix fall till exempel, så jag menar, det var ju tufft i början, va? Med just att bilen var så svår att köra, inställning och sånt. Va? Men han kom ju liksom i slutet på säsongen, tycker jag han var mer än väl ovanpå allt det liksom, va? Och hade kontroll över hela den situationen, va? Sen att strategi och allting sånt inte föll på plats, va? Men rent speed så var han ju topp 6 i kvalet i flera tävlingar, va? Så att, och det är ju otroligt svårt nu i IndyCar bara komma in bland de 6 snabbaste på kvalet, för det handlar ju om en halv tiondel många gånger liksom, va? Det är ju så sjukt, så hur jämnt det är nu, va?
Så med det i åtanke, vad tror du om Felix möjligheter under 2022 med det här materialet?
Det tror jag mycket. Jag tror starkt att han kommer vara väldigt... Jag tror han kommer tillbaka mycket starkt nästa år faktiskt. Det känner jag att jag också teamet är ju taggad liksom, och gör de ändringar som de känner att de behöver liksom, för att liksom kliva upp på nästa steg så att säga.
Och sen, du har inte nämnt Alex Palou, så då gör jag det. Är Palou i Dixons nivå? Liksom? Kommer han att kunna göra samma slags karriär som Dixon gjort nu? Nu har han slagit honom i första säsongen.
Det är ju omöjligt att säga, va? Men han är ju otroligt duktig. Det är inget snack om saker. Va? Han har ju verkligen jag menar, ett talang. Det kan man ju snacka om. För det är mycket mer en talang som spelar avgörande på den nivån. Va? Men uppenbarligen så är han ju, har han ju den styrkan, liksom mentala styrkan också, som kanske krävs. Va? Men sen är det ju liksom vinna 6 eller 7 mästerskap liksom, det är ju en helt annan sak, va? Det är ju, men jag menar, och det beror ju lika mycket på teamet som det gör på honom, va? Det är ju liksom så otroligt många faktorer som spelar in givetvis, va? Men Ganassis team också i år har ju varit sjukt starka liksom, alla bilarna har ju varit markant snabbare och högre upp liksom i alla racen än vad de har varit så på flera år innan liksom, konsekvent över hela säsongen, va? Men det är ju inte alltid så, va? Det kan ju, du vet, du ser, då kommer Andretti på någonting nästa år och då är de snabbare, va? Eller också är det Penske, eller jag menar alla teamen nu i IndyCar är ju ett bra team också, va? Det finns ju inga dåliga team längre, även när du tittar på Dale Coyne dominerar vissa race liksom, va? Och Ed Carpenter, men man tänker med de resurser de har i jämförelse, det är ju liksom ingenting egentligen, va?
Vad säger du om Marcus Ericsson och Jimmy Johnsons säsonger då?
Ja, Marcus har ju gjort ett jättejobb också. Liksom, jag menar, vinna 2 race, va? Och liksom, han har ju kanske gjort det största klivet framåt. Va? Men igen, liksom, framförallt hans racekraft tycker jag har varit mycket starkare än vad han har varit tidigare. Liksom. Och igen, va? Men det är ju, alltså, de har ju så bred ingenjörsbas också nu. Så jag tror också Marcus och hans ingenjör, de jobbar ju väldigt, väldigt tajt. Va? Och de har hittat det där, the magic bullet liksom, som funkar för honom. Och det är det som är så viktigt, liksom, att hitta den där sweet spoten på setupen liksom, där man känner sig komfortabel i bilen. Och jag tror Marcus är definitivt där nu. För man ser framförallt på första passet på träningen. Det är ofta en bra indikation på hur bra bilen är liksom, när man rullar ut den ur lastbilen. Och Marcus är nästan alltid med topp. Han är ju ofta snabbast av Ganassi-föraren faktiskt, första passet till och med. Så att jag tror att Brad Goldberg, hans ingenjör där, jag har jobbat med honom också tidigare under 200 år sedan ungefär när jag körde då. Men han är sån här liksom gnetig, som liksom, han ger sig för liksom, han hittar det som han söker egentligen. Va? Och det är ju det som är så otroligt viktigt nu i alla klasser av racing egentligen. Va? Man måste liksom hitta det där magic bullet, liksom sweet spoten som alla söker liksom.
Tillför Jimmy Johnson någonting med det?
Jag beundrar ju Jimmy otroligt liksom, att komma från NASCAR. Han har aldrig kört en formelbil i hela sitt liv. I hans ålder. Och ge sig in i den absolut tuffaste kategorin av racing som finns i hela världen. och vara tillräckligt liksom ödmjuk och humble och liksom acceptera att man är sist och nästan varenda race, framförallt i början på säsongen. Det är imponerande tycker jag. Men han har förbättrat sig otroligt under årets lopp också. Jag menar, nu är han ju på den nivån liksom, där han är liksom åtminstone nästan där och mixed up lite grann med de andra. Va? Men nästa steg, alltså ju närmare man kommer till liksom täten, ju tuffare blir det ju liksom varenda halv procent. Till, jag måste säga, det är rätt lätt att vara 95%, men då är man medioker. Och de där sista 5%, det är liksom ett jävla gnet. Alltså det är, man får jobba som, alltså på allt för att liksom slippa till sig en halv procent, en kvarts procent där liksom, så, där, så att man kommer till, jag menar, man kan säga, ligger man runt 98, så där ser man ju, det är så bra som det går att bli nästan. Sen har du då vissa fall, typ Lewis Hamilton, kanske Scott i vissa fall, liksom som är exceptionella då, va? Som liksom kan ligga på den här höga nivån hela tiden. Och det är just det som är den stora skillnaden.
Johnson var ju där väldigt länge i NASCAR, men nu i IndyCar, det är nog ett högre bädd.
Men det kan man ju inte räkna med, liksom att hoppa in i en helt främmande kategori av bilar som man aldrig har kört i hela. Du vet, får ju tänka att alla som kör IndyCar, de började ju köra go-kart när de var typ 5 år gamla, va? Och kört formelbilar hela sitt liv. Och liksom, du vet, men det är ju samma sak, så tar du vem som helst av IndyCar-killarna och sätter dem i en NASCAR, så kommer de ju inte att vara topp 10 ett race på säkert 3 säsonger. Alltså, titta på Montoya, Raikkonen, till och med körde några racer. De var ju ingenstans. Alltså. Det är ju liksom att man måste bli specialist på varenda kategori man kör.
Ja. Och med det så kan vi väl avhandla Rasmus Lind lite också. Mycket sportvagn, snyggt seger i Virginia. Han är ju kompromisslös, det ser man ju på hans träning. Han är ju totalt engagerad för att nå sina mål. Hur går snacket om Rasmus i IMSA-depån, Indy Lights-depån och kanske till och med IndyCar-depån?
Alltså det är ju, han har ju varit borta från IndyCar-depån, kan man säga, 1,5 år nu tyvärr, tack vare dels covid och sen så det blev ju ingenting i Indy Lights förra året och sen ställde de ju in sen dessutom. Så att han hade ju ingen budget då när säsongen började i år, så att det var därför liksom vi hittade en styrning i LMP3 åtminstone, så att han liksom kan bara köra egentligen och träna sin körning och sin racecraft och allting sånt. Och då har han ju gjort ett jättebra jobb med liksom det teamet han kör för, så att liksom, de har ju varit med och slagit som segern de flesta racen. Och liksom problem, alltså, det är lite grann med just LMP3, då, man hör, kör ju då, så är man, som Rasmus är ju, kan man säga, den professionella föraren då, va? Och sen har du ju då en bronsförare, kan man säga, som betalar för de flesta, va? Så att och det är ju alltid egentligen där resultatet faller i slutändan, va? För att de snabba är ju rätt så lika allihop, men sen har du då de här killarna liksom, som egentligen fäller avgörande. Så många race är det ju liksom, det är inte mycket man kan göra åt det helt enkelt. Liksom, va? Och, men han har ju gjort tillräckligt för att imponera alla, självklart. Va? Det är ju mycket, liksom, många team nu som frågar om att han, så frågar man, kan köra för de där stora i. Just i sportvagnar då. Va? Men målsättningen är ju självklart att fortsätta i Indy Lights nästa år. Och han körde ju de sista 3 racen här nu. Tyvärr, teamet hade inte så mycket liksom, historia i Indy Lights i år. Va? Så det gick ju lite sådär. Va? För att det är ju Indy Lights är lite grann så också. Liksom, det är väldigt tricky liksom, det lilla man får göra på bilen. Va? Det liksom hitta något team, liksom den där magiska setupen, va? Vilket ju självklart Andretti mer än något annat team har gjort i år. Va? Så då blir det ofta det som fäller avgörande. Jag menar, Linus till exempel så har ju gjort ett jättebra jobb. Va? Han var ju med och slogs, framförallt i början på säsongen, så var de ju väldigt snabba. Va? Och han dominerade i många race, men sen tror jag de andra teamen kom i fatt just på setup-sidan och sånt. Va? Så det blev lite tuffare då på slutet där, tack vare det.
Men så det är inget klart inför nästa år för Rasmus?
Nej, absolut. Ingenting än.
Optimistiska?
Ja, milt optimistiska kan man säga. Va? Det är ju alltid tufft. Alltså. Det är ju tråkigt att det alltid ska komma till ekonomin. Framförallt i juniorklasserna. Va? Så att det blir ju alltid en här lite bollning fram och tillbaka med alla olika optioner man har. Liksom, va? Men någonting blir det säkert.
Ja, det håller vi tummarna för som segern i Virginia till exempel. Att vinna med en omkörning på sista varvet är ju häftigt, men att vinna också en spin and win. Har du gjort en sån?
Spin and win, ja, det tror jag nog jag har gjort. Va? Det är ju
sportvagnslopp är ju långa.
Sportvagn i Japan när man körde där någon gång, kanske F2 på den tiden eller något sånt. Det är ju bara en grej, spin and win liksom. Va? Det är ju det kan ju vara 7000 olika anledningar liksom, var liksom det kan ju en spelbönare i Rasmus fall, det var ju spektakulärt visuellt och så, men han förlorade ju inte mer än några sekunder på det egentligen. Va? Däremot liksom kan man ju ha race där man leder, kommer in i depån och det rullar ett hjul ner för depån, depån liksom, man kommer ut som 20:e och sen kör upp sig till vinst igen. Liksom. Det är ju så många olika orsaker som kan liksom påverka just det. Liksom.
Mm. Det ska ju vara show också. Racing är ju underhållning i slutändan.
Ja, absolut, absolut.
Ja, det är ju också många av våra lyssnare som undrar vad du håller på med. Du har inga tankar på att damma av hjälmen och köra något igen?
Nej, inte än. Det har varit 5 år nu. Va? Jag har fortfarande inga större känslor för att liksom hoppa i en bil igen. Liksom. Jag körde ju så länge jämfört med alla som kom från min era kan man säga. Va? Mm. På hög nivå kan man säga i sportvagnar och sånt. Va? Så att när dagen väl kom sen liksom, nu är det nog, då kändes jag liksom att då bara stängde jag igen allting liksom. Så att,
inte ens historisk racing?
Nej, jag har ju kört Goodwood några gånger sådär innan. Va? Det kan väl bli att jag kanske hoppar in i någon bil här någon gång. Va? Men jag menar, det är liksom, det är samma sak där lite grann liksom. Va? Ska man liksom göra, jag känner liksom, jag alltid känner, ska man göra det liksom rätt på något vis liksom. Annars så känns det inte, det är jag liksom hellre med på helgen liksom och sitta och snacka lite skit med mina gamla kompisar. Va? Och istället för liksom, för man måste, ska man köra, liksom måste man komma in i det där mentala stadiet liksom. Det blir som en transformering i liksom när man klär om sig till overall och sätter på sig hjälmen, då är man en helt annan människa, va? Och jag vet inte om jag vill plugga in till hela den processen igen liksom, för det är liksom, det är inte bara liksom att nu ska vi köra bil liksom, utan det är liksom, det är total fokus på det man gör då liksom, va? Och nu har jag ju min konst, det som jag håller på med mycket istället, vad jag känner liksom, nu har jag lagt ner all energi och liksom samma mentala liksom attityd till det som jag har haft med racingen i hela min karriär. Så att jag håller på att jobba hårt med det nu istället, och det älskar jag också. Mm. Det är annorlunda, men det är inte annorlunda egentligen, för det mentala stadiet är ganska likt egentligen. Man liksom har disciplin, fokus och liksom allting liksom måste vara rätt. Liksom.
Passion driver både racerförarlivet och konstnärslivet.
Absolut, absolut, 100%.
Och sen, ja, är det sant att du nästan körde för Jordan 1991?
Nej, aldrig. Nej. Det är Eddies jävla story liksom, men det var aldrig något snack om det. Jag diskuterade inte en enda gång om det, okay, faktiskt. Eddie är ju inte mina bästa kompisar. Vi har ju umgåtts, du vet, vi var ju stallkompisar i F3.
1979
och sen vi har ju varit bästa polare i flera år efter det, va? Så att han bjöd upp mig där, men det var liksom aldrig någon diskussion om att jag skulle köra någonting. För jag var ju redan lite halvvägs till USA på den tiden, då redan. Va? Så att, det var aldrig aktuellt faktiskt.
Mm. Ja, men det är precis sånt vi alltid får in när det är tal om att Stefan Johansson ska besöka Indiepodden. Så därmed får jag säga tack så mycket, Stefan, för att du tar dig tid.
Ja, självklart.
Och förhoppningsvis så hörs vi igen om ett tag. Det kommer ju bli mer Indiepodden och den här varan.
När som.
Ja, han kan väl ändå officiellt tituleras Indiepoddens husgud?
Stefan, ja. Han är ju fortfarande ett household name, trots att han gjorde debut då i Formel 3 1979, kanske ännu tidigare. Så det är ju fortfarande så. När man säger att man ska prata med Stefan Johansson, kanske till någon kollega, så får man svaret: åh, Lillövis! Jag var en stort fan av honom på 80-talet. Så det är kul att fortfarande någon som körde för Formel 1 då för, ja, sista loppet var för 30 år sedan.
Ja, det är väldigt imponerande tycker jag, just för de som kanske inte är superinbitna motorsportfans utan har liksom följt Formel 1 från till, eller som du säger då på 80-talet, där att de fortfarande minns honom. Sen för oss som följer det här på nära håll och kanske flera serier, både IndyCar och Formel 1 och sådär, så är han ju fortfarande väldigt relevant med tanke på att han är så pass aktiv som manager till exempel här nu då för bland annat Scott och Rasmus och Felix.
Alltid mycket närvaro från honom. Så 30 år sedan är alltså hans sista Formel 1-lopp. Och kul att han späckte myten då med Jordan 91, men det var ju med Arrows Footwork som han hoppade in i några lopp. Man kvalade bara in till ett enda då i Montreal för 30 år sedan. Men ja, vi kommer ju få höra mer från Stefan senare.
Ja, ser redan fram emot när han ska vara med nästa gång.
Ja, precis. En sak vi måste gå igenom är ju Indiepodden Awards som vi utsåg själva för ett par avsnitt sedan, och nu har vi låtit se ifall våra lyssnare håller med oss. Och vi har ju slängt upp en del inlägg på våra sociala medier och se vad folk känner. Och jag tror att våra lyssnare är partiska till svenska förare, Ronny.
Jag märkte det också.
Så vi, till exempel årets uppkörning, så nominerade ju då vi Colton Herta och Long Beach. Det var min favorit. Vi hade ju också Pato i Detroit och Marcus i Nashville. Så våra lyssnare, jag tror alla svarade Marcus i Nashville.
Ja, och efter att ha tänkt till lite, för jag sa också Marcus i Nashville nämligen. Mm. Men jag är ju beredd att hålla med dig, Jakob. Efter att ha liksom tänkt till lite nu i en vecka och faktiskt gått igenom highlights från de här racen och så en gång till. Och det, alla tre kan man säga hade väl varit en värdig vinnare här.
Mm. Samma sak med årets WTF, What the Funders. Bara fråga, är det någon som säger emot Marcus Fadäs i Nashville, flygturen där? Ingen ville säga emot.
Nej, men det där å andra sidan, det kan man säga, det, den är ju självskriven. Ja. Den tror jag alla har nått med om, oavsett om det har varit en amerikan i Arizona eller om det har varit en dansk i Köpenhamn eller en svensk i Uppsala.
Ja, precis, faktiskt. Men sen årets frisyr, också så här, Connor Daly verkar också vara fanfavoriten. Men det roliga med den här omröstningen var årets livery. För där blev vår omröstning kapad av Top Gun Racing. Och det välde in en del svar från amerikaner som jag inte tror lyssnar på den här indie-podden, utan snarare med Marshall Pruitts podcast. Men svenska lyssnare tycker också mycket om Top Gun Racing. Så Ronny, du får nog sista ordet här.
Ja, men jag håller ju bifalles Top Gun Racing, årets livery. Mm.
Så får, ja, jag ställer mig i ledet.
Och jag tycker framförallt kaxigt från Top Gun Racing när de i kommentarsfältet, ett av våra kommentarsfält, la upp bilden på en hel bild av bilen. Så att, ja, när vinnaren är korad, så använd den här bilden, för där får ni med hela bilen.
Ja.
För det var visst den bilden som du hade valt ut, Jakob. Det var ju typ så här,
ja, kroppad.
Två tredjedelar blev kroppad lite så. Så att de har ju tagit ut segern i förskott, ja, här, men det tycker jag, men det undrar vi dem.
Ja, faktiskt. Så Indiepodden Award 2021 var det. Det är lite kul att höra folk, vad folk tycker om sådana trivialiteter som händer under året, men det är ju en väldigt färgglad sport det här, så vi ska ju unna oss att titta på sådana här lustiga grejer också.
När det gäller motorsport så är ingenting trivialt, Jakob.
Det stämmer faktiskt.
Det var allt vi hade för den här veckan. Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TicoRacingShop.com. Och just det, kan vi passa på att säga det, att på tal om TicoRacingShop, att Tico har ju skänkt en av en Felix Rosenqvists bilmodell från 2021. De har ju kommit ut nu i butik där, så att han skänker en sån till oss så vi ska kunna ha en liten tävling som vi tänkte lansera i nästa vecka. Så missa inte det, för guds skull.
Ja, roligt.
Och ja, och som sagt, med tanke på att vi har haft Stefan Johansson på besök idag, tänk på att ni alltid har 20% rabatt i webbshoppen på stefanjohansson.art när ni använder rabattkoden
Indiepodden.
Tack för den här veckan, Jakob, och Anna, så hörs vi nästa vecka igen.
Hej då.
Tack, tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.